Då är det äntligen måndag igen här i Schibsted-huset och vi ska göra det vi brukar göra på måndagar. Vi ska podda och prata om världens bästa idrott, ishockey, i cirka 60 minuter. Och idag har vi faktiskt en unik podd. Vi är fyra stycken av gubbar, säger jag, ursäkta gruvan, i det här rummet. Och jag börjar väl hälsa välkommen Ulf Rustas till podden.
Tack så mycket.
Och varför är du här och vem är du?
Jag är här för att prata om Stockholms ishockeyn och jag jobbar som sport- och föreningsutvecklare på Stockholms hockeyförbund och även ansvarig tjänsteman för våra TP-lag både på pojk- och flicksidan.
Du, är din podddebut?
Det är första gången i podd.
Är du nervös? Du har svart t-shirt på dig så dina svettringar kommer inte synas här.
Nej, de blir nog inte synliga oavsett färg. Nej, klart jag är mer laddad.
Jättekul att här. Vi ska börja med att starta med prata med SHL, sen går vi över och pratar om ungdomsidrott, Stockholms problematiken och ett nytt projekt som är på gång, Ulf. Tellan, du har varit uppe i Dalarna och insupet dalaluft. Du ser pigg ut.
Jajamän, fått friskt vatten. Inte så mycket mälarvatten i mina lungor nu och magen, utan jag var på Tomteland utanför Mora faktiskt då och härjade med barnen. Så att det var en kall dag men väldigt, väldigt kul.
Sen har vi succéspelaren från förra måndagen. Gruvan är tillbaka. Also known as Jonathan Nilsson. Hur har din helg varit? Vi har jobbat samma pass här, så vi har suttit 20 timmar tillsammans under helgen här.
Ja, nej, men det var det kul. Mycket hockey.
Om du lutar tillbaka lite nu, vad tyckte du var helgens snackis inom i hockeysverige?
Ja, det var väl kanske Oskarshamns nya kollaps. Vad blev det? Var det 0-6 efter första perioden där? Och de hade ju 0-7 mot Färjestad tidigare och det här var ju alltså mot HV. Sen fick de ju stopp på raset, så det slutade ju 7-1, men matchen dog väl ut ganska fort där.
Passande slutresultat eftersom de mötte HV 71 och så var det ju 7-1. Alltså, rubriksättarna på aftonbladet var nöjda. Ja. Där fick ni HV 71 eller vad man ska säga då. Ja. Men du tällar mig in det här med att prata om din polare i Djurgården, Marcus Högström. Han var i fokus förra veckan. Det var ju nämligen så att han och en spelare i Rögle, Dennis Everberg, hamnade i luven på varandra. Everbergs klubba hamnar i båset och vi startar med det. Hur vanligt är det att en motståndares klubba hamnar i motståndarbåset?
Det är väl ganska vanligt. Det var väl lite uppjagat där. Djurgården hade inte sin bästa match den dagen heller, så det var väl redan, temperaturen var väl redan på över 100 grader kokningspunkten på Marcus här, som det kan göra, så att det vart väl inte bättre efter det.
Nej. Hur gör man då? Alltså, trampar man sönder den eller vad har man för tricks och grejer för sådär?
Jag stod inte så mycket där i båset faktiskt.
Det
finns ju liksom, när folk kommer i närheten så vill man gärna gå dit och putta över någon om man ska ramla över, eller som höger försöker dra klubban och sen slänga upp den på läktarna, har jag sett. Så det finns massa olika knep, men Högge, han körde en MMA-grej kan man väl säga. Okay. Rent generellt på stackaren där. Så att, ja, det var väl inte så snyggt.
Nej, vi ska fortsätta med att prata om vad som hände senare med Hockeyförbundet disciplinnämnden. Men du jobbar ju med värdegrunder, Ulf Rustas. Hur ska vi få vuxna, hormonstinna hockeyspelare att inte bli så arga på varandra i sådana här situationer?
Det handlar ju oerhört mycket om en tidig utbildning. Alltså lära killarna och tjejerna som spelar att det kommer vara tufft ibland och ibland så gör det ont och ibland så kanske någon gör något som man inte är beredd på. Då måste man ändå kunna hantera det. Mm. Redan från tidiga år, då får man ta med sig det hela vägen upp.
Mm. Det var, Högström delade ju ut en trynstöt på Everberg och fighting är förbjudet inom svensk hockey. Hur gör vi för att få bort det totalt från hockeyn?
Fortfarande handlar det mycket om utbildning. Alltså rätt typ av värderingar från start. Både på ledare som sänder tydliga signaler till spelarna som har en bra respekt mot varandra ute på isen. Det tror jag börjar i unga år.
Jag tror det är svårt att ta bort fightingen helt och hållet. Det kommer fortfarande vara väldigt mycket känslor. Sen hur man hanterar, hur man använder fightingen genom att tacklas eller något så här, men inte med raka knytningar slag. Det finns ju liksom olika sätt att göra det på. Det som Uffe också säger, att vi är ju faktiskt förebilder för de små också. Det måste man också ta in i den här beräkningen också när man spelar på SHL-nivå. Alla ögon och blickar är ju på de här stora stjärnorna och det är lätt att man härmar liksom.
Ja, och även att man kan kolla på YouTube KHL som jag tycker främjar fighting enormt. Jag tycker nästan att alla highlights jag ser från KHL så är nästan slaktmålsbilder eller en snygg straff eller någonting sånt där. Och det är väl helt okej, men just jag tycker att KHL är ute lite på en farlig is, att de basunerar ut ganska tuffa slagsmål faktiskt också.
Mm. Ja, det är sant.
Men vad händer i en hockeyspelares hjärna då, Tällan, när han väljer att slå till en motståndare?
Ja, det slår ju helt slint. Alltså det gör ju, det svartnar ju för ögonen, det ser man ju på honom. Han blir irriterad, han får inte domarens uppmärksamhet. Han står och tittar på domaren och skriker på domaren. Och sen gör han det här tilltaget då på Dennis Everberg som gör att han även missar nu landslagsuppehållet. Det får man ändå liksom ha respekt för, att sådana grejer kan faktiskt hända. Han får ju sitt straff nu. Däremot så var det lite konstigt att det tog lite tid innan han fick det straffet, kan jag tycka. Det var lite komiskt liksom.
Kan du dra en resumé där för våra lyssnare, vad som utspelades där med disciplinnämnden?
Ja, alltså det var väl Torsbrink som gick ut och sa att han inte tyckte att det var så allvarligt, till att börja med, om man ska dra det rent generellt. Och sen efter det då, så var det diverse tränare som kom ut och det var storm på Twitter och allt det hoppa, och sen till slut så fick de backa och ta tillbaka, och Hemlin fick gå ut i tv och prata om och göra en så kallad pudel då, hur de hade kommit fram till det. Så att, nej, jag tycker att det skulle varit en solklar avstängning på en gång. Det är väl ingen snack om det. Tar man tag i någons nackis här och slår till, så, och det tror jag Högga känner också. Jag känner Högga bra och vi är bra vänner, och jag tror att han är ångerfull för det han gör. Speciellt nu med tanke på att Eberberg också...
Har du pratat med henne efter?
Nej, det har jag inte gjort sådär, utan han har nog haft tillräckligt med att göra med folk som säkert har hatat på honom och såna grejer också. Det är också såna grejer som man får tyvärr efter såna grejer. Men det tråkiga i det hela är ju att, som sagt, Dennis missar landskamperna nu också. Mm. Det tror jag svider extra hårt för Marcus.
Ja,
han är en väldigt bra kille och bra människa, så att det tror jag är jätteont på honom.
Och Marcus blev avstängd. Var det 2 eller 3 matcher, Jonathan? Kommer ihåg det? Tar det rakt upp?
3.
3 matcher. Mm. Ja, men det var väl ett bra straff i alla fall för honom. Du, Gruvan, har fått i hemläxa här till det här programmet att ta ut 3 stycken floppar och 3 flippar hittills i, ska vi kalla det för svensk hockey eller SHL, eller vad vill du ha för rubrik på det?
Hockey.
Okay,
ja, jag har blandat
norr om den där bron igen.
Ja. Vad heter den där bron då som du kommer från?
Skrövbron.
Skrövbron. Ja.
Det är alltså, för att göra kort för Uffe, så allting norr om Skrövbron i Norrland. Och det ligger utanför
Gällivare.
Så det är inte Uppsala.
Så att det är hårda bud där. Och vill du börja med att ta ut 3 floppar eller 3 flippar? Och det här är så fantastiskt kvällsinspråk. Vi har använt oss av floppar och flippar sen jag startade här för 21 år sedan. Och en flopp är ju någonting, det är ju ett misslyckande, och flippa, alltså någonting positivt, någonting som har gått bra. Och vill du börja med att ta ut det roliga, eller vill du börja med det negativa?
Vi kan börja med det negativa, så går vi över till det roliga.
Okej. Och då vill jag att du börjar med, har du rangordnat de här flopparna också, eller?
Nej, det är utan inbördes.
Utan inbördes, alltså vi behöver inte börja med 3, 2, 1, utan vi kan börja med rakt på i alla fall. Kan jag få en trumvilver, Tällan?
Hockeyallsvenskans spelschema.
Vad gnäller du på nu då?
Nej, det är väl inte så mycket jag som gnäller, men vi på Sportbladet publicerade ju här för några veckor sedan ett supporterbrev där fansen till hockeyallsvenska klubbarna var upprörda över bristen på antalet lördagsmatcher. Hockeyallsvenskan har alltså bara 37 lördagsmatcher jämfört med SHL som har 151. Och det beror givetvis på C-more, och SHL ska spelas på lördagar, det är deras bästa dag. Överlag en bra hockeydag med familjen kan gå på hockey och sådär. Det tycker jag är tråkigt, och det drabbar ju ekonomin och potentiella supportrar liksom. De unga kanske inte ser matcherna i lika stor utsträckning.
Har ni någon sammanställning med det, rustas på Stockholms Hockeybund, vilka dagar som är bra eller vilka som passar för familjer? Hockeyettan och Hockeyallsvenskan har ju söndagar nu som sin dag.
Jag har inte tagit fram någon statistik i det faktiskt.
Nej. Ja, men det är en bra spaning kan jag tycka i alla fall. Och det är ju C-more som äger både TV-rättigheten till SHL och till Hockeyallsvenskan, så de blir ju en stark partner här och liksom en stark kraft. För de vill ju inte att alla matcher ska gå samtidigt 15-15 på en lördag, utan de vill ju sprida ut det så de kan erbjuda så många matcher som möjligt till sina kunder.
Precis. Det är...
Men inte klubbarna med och bestämmer schemat också?
Nej, jag tror TV-bolagen har väldigt stark påverkan.
Ja, men jag tänker på just vilka dagar man ska ha hemmamatch på helger och lördagar och såna grejer. Jag tror att klubbarna är med ganska mycket och sätter schemat också. Alltså de får inte bestämma dagarna.
Men jag är övertygad om att Hockeyallsvenskan gärna vill spela på lördagar. Jag tänkte lördagsmatcher i Sundsvall och i Umeå och så vidare. Va? Men samtidigt då går de ju upp mot SHL, och då får de ju mindre bevakning. Det är inte samma bass. C-more kommer lägga stormatcherna på alltså SHL-matcherna på de stora kanalerna, och så får hockeysvenska matcherna vara på streamingen där. Så jag är ganska övertygad att C-more har mycket att säga till om.
Mm. Och då, vi kan ju tillägga att då hockeysvenskarna har ju svarat på det här, och deras vd, och att det kommer ju inte gå att ändra schemat den här säsongen, utan det kan ju bli en fråga för nästa säsong och kanske går att jämna ut det lite i alla fall.
Mm. Bra spaning. Vad har vi mer för flopp hittills i svensk hockey?
Ja, det passar ju bra att vi har en från Stockholms hockeyförbund här nu. Okay. AIK Södertälje som ligger sist och näst sist i hockeyallsvenskan. Mm. Och det är lite intressant att nu när vi har följt guldstriden i fotboll här, där det var tre Stockholmslag som slog som guldet nästan in till slutet, och att ja, vi har Djurgården i hockeyn här i Stockholm, och sen går det mycket tyngre för de andra, och det är ju säkert en fråga om hallbrister och allt sånt som vi kan gå in djupare på, men det är tråkigt för Stockholms hockey.
Mm. Vad beror det här på då? Är det bara en slump att det är så i år, med tanke på att AIK gick all in förra säsongen och satsade, och sen så får de tvungen att dra handbromsen i år?
Det kan säkert ha en del i det hela, med vilka ekonomiska muskler man har och så vidare. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att behålla spelare i stan också. Mycket av våra unga spelare flyttar ut från Stockholm. Tittar vi på pojkarna, TV-pucken, senaste åren, så ligger vi på ungefär 30 av de 66 spelarna som vi har i TV-pucken som flyttar ut.
Per år.
Ja.
Hälften drar vidare till Jönköping, Örebro, ja. Linköping, ja. Skellefteå
och så vidare. Och där har vi en jätteutmaning att skapa miljöer i Stockholm som man vill stanna i. Och där är ju bland annat Hockeyettan en viktig spelare för att ha kvar dem och ha någonting att sikta på. Fler platser på 9 kanske. Det är ju svårt, det är både Skolverket och Svenska Hockeyförbundet som är med där och styr det.
De nationella hockeygymnasierna kan man
säga. Ja, precis. Mm. Nationella hockeygymnasierna. Vi tittar också på att utveckla de underliggande, alltså en annan typ av hockeygymnasium med lite färre poäng och så vidare. Vi gör dem högkvalitativa för att få fler att stanna kvar. Men det kan vara en av orsakerna till att det längst upp eller näst längst upp, så som AIK, att vi har mycket spelare som lämnar.
Ett annat problem är ju de här division 1-klubbar som är ute i landet också. De har ju faktiskt
Hockeyettan-klubbarna.
Det var riktigt att säga rätt. Ja. De ger ju faktiskt helt okej löner för vissa spelare också, vilket Stockholmsklubbarna inte har. Det har ju som Hudiksvall, de har ju liksom bra löner. Även i Småland så finns det också väldigt många klubbar som där de tjänar helt okej, kan liksom livnära sig nästan på hockeyn, vilket Stockholmsklubbarna inte har råd med. Där har en annan grej också som spelar in.
Mm. Ja, intressant. Fotbollsavslutningen var ju magisk här med Hammarby, Djurgården och Malmö som slog som med SM-guld. Och det är ju alltid så, nu får man väl massa bajs i brevlådan då, men Stockholmsklubbarna berör ju, så det är viktigt tycker jag att AIK och Södertälje är med relativt långt upp i tabellen hela tiden.
Absolut. Mm.
Ja, då har vi en till flopp här innan vi går över till den positiva sidan.
Ja, det mesta är väl sagt redan, men jag kände att jag var tvungen att ta med Damkronornas bojkott här på en flopp över den här hockeyhösten. Tråkigt att det ska behöva gå så långt. Men idag samlas de ju faktiskt i Falun för ett landslagsläger och är igång igen.
Mm. Du har blivit vår vad ska man kalla det för, tjejhockeyexpert eller damhockeyexpert här, Tellan. Nu när det har liksom rökt fredspipa, vad har allting, vad blir för effekt av allting?
Nej, men jag tror att tjejerna är nöjda i alla fall med vad de har fått igenom. Jag tror att det handlar mycket om att bara bli sedda. Sen om man har bonusar hit eller dit, utan det är väl det liksom, den inputen som jag kan ge nu liksom. Och nu gäller det för tjejerna att jobba ihop här nu som ett lag och försöka få dem att gå upp i A-gruppen igen, vilket jag tycker att de ska klara av. Och sen kan man börja ställa ännu mer krav, kan jag tycka, på saker och ting, hur saker och ting ska vara. En annan grej som det här med vilken utrustning man ska ha i landslaget och såna grejer också. Det behöver inte herrarna ta på sig samma sätt som damerna har. Det är en grej som jag vet att de tittar på lite närmare. Men det är kul att det är löst. Vi hoppas att vi får ett starkt damkronorna här framöver också.
Jag satt och ringde i morse på en sån här liten frågeställning jag hade angående Filip Samuelsson. Han ska ju träna med Tre Kronor några dagar den här veckan på grund av att de saknar en back. Och han är alltså då född och uppvuxen i, i Nordamerika, det är Ulfs grabb då. Så jag var tvungen att fråga om han fick spela landskamper för Tre Kronor. Eller om det inte gick då. Och då ringde jag runt till förbundspampar. Och det roliga var det att flera av dem jag pratade med, de var i Falun. Alltså för Damkronorna. Inte i Leksand för att kolla Tre Kronor. Så jag tror förbundet nu kommer liksom vara väldigt raka i ryggen och ställa sig i Falun och ha fokus på tjejerna och välja bort Tre Kronor lite. Och det är nog en positiv effekt att de har vaknat. De har fått sen... De har blivit omruskade att oj då, vi kan inte strunta i tjejerna.
Ja, det är ju självklarhet. Alltså,
sen, det har de gjort många år.
Ja, det vet jag också. Hur det har varit. Liksom. De har inte svart på Dan-VM-matcherna i stort sett när de har varit borta. Liksom. Så att det är absolut inte bra. Men de behöver vara på båda platserna för dem nu. Så att det inte bara blir ett håll, så blir det väldigt tydligt.
Ja, tre bra spaningar. Det här, du kan inte ha sovit många minuter i natt, gruvan.
Ska vi gå över på
dem? Ja, nu ska vi vara positiva.
Ja, mjuk.
Ja, Flipp. Då vill jag lyfta fram de oväntade tabellerna. Och då pratar jag både om SHL och SDHL. Framförallt i toppen. Och SHL har vi ju Örebro Rögle som etta och tvåa nu till första uppehållet. Det var kanske inte jättemånga som hade tippat just de två. Och i SDHL har vi HV som har gått fram som en ångvält överlägsen serieledning. Sen har vi Brynäs, Djurgården, AIK och Luleå först på femte plats. Och Linköping, fjolårsfinalisten, sjua av tio lag. Då.
Och Leksand sist, va?
Ja, Leksand sist.
Mm. Ja, det är bra. Och det är väl bra att det inte är samma lag hela tiden som är upp där. Och vi glömde ju nämna att Växjö ligger ju i botten också.
Ja, absolut.
SHL med de otroliga blockbuster-värvningar som gjorde inför säsongen. Då. Så att det är bra att det inte blir som alla tror, utan att det blir lite förändringar.
Mm. Sen kan vi gå vidare. Drömmålen har titulerat det här. Och det är framförallt Nils Höglander jag tänker på nu senast när han gjorde sitt sorromål. Han gjorde ett sorromål redan förra säsongen. Jag kommer ihåg att jag sa att Retrak Chani har gjort årets mål redan. Det var någon av de första omgångarna när han dribblade pucken mellan sina egna ben och la in den. Men nu ser han ju inte ut att vinna med det målet ändå. Men jag är en sån som verkligen uppskattar snygga highlights-mål. Liksom. Så ja, det vill jag lyfta fram, mer sånt i hockeyn.
Och att han vågar göra det där i liksom en matchsituation. Alltså hade han missat så blir han ju... Är han ju utskälld?
Ja, jo. Det känns ändå som att de attityderna håller på att förändras lite. Liksom att, ja, de håller på att träna på sånt där som inte går att använda på match. Men uppenbart så, alltså det kan ju bli viktiga mål av sådana saker också.
Men du, har vi en målvakt i rummet?
Ja, vi hade.
Ja.
Ja, vi hade en målvakt.
Eller för detta målvakt.
Vi får inte prata målvakt här. Så ja. Men du,
vad säger man som målvakt när en spelare gör sån där alltså, cirkustrick?
Alltså min första tanke är att det blir lite grann som Högström vi pratade om. Det svartnar lite för ögonen. Man blir ju förnedrad. Liksom.
Okay.
Det är ju en förnedringssak som målvakt. Det är samma som när man kommer fri och man kommer, och dribblar. Så drar man ut målet och släpper man en lös mellan benen och så går den in. Det är samma liksom. Det är också en sån här förnedringssak som utespelarna älskar. Liksom. Så sakta går in.
Okay.
Men kvalitetsmässigt, först och främst, man får inte glömma liksom, själva målet snyggt. Han dribblar ändå bort Högström igen bakom målet och tar upp den i fart och gör det liksom. Det är en enorm skill
hur,
att kunna göra
som
det.
Målvakt, hur skyddar man sig? Eller hur försöker man ta en sorrofint? Alltså, hur ska man kunna göra det? För du kan ju inte stå så här vid kryssen. Med, nu lyfter jag upp armarna här och ser ut som någon docka som hänger på tork ungefär. Men ingen mer menar. Alltså,
ja, absolut.
Ja, hur
nej,
ska
men
man
alltså,
göra?
Det är ju lite old school Pekka Lindmark så hänga på ribban. Det är typ den enda chans man har. För att nu sitter ju alla i sådana kallade SMS, skridskor mot stolpe. Liksom, så man sitter ju lågt. Så det enda grejen du kan göra egentligen, det är ju som att sticka ditt huvud liksom.
Men har det blivit en kulturförändring inom hockeyn där? För att vi hade Huselius med förut i olika programformer och han sa att när han showade för mycket på straffar eller på isen, då var han nästan nedslagen där ute.
Ja, men det är ju en kulturgrej. Och det,
men det har det förändrats
också. Absolut, ja, men det är bara att titta på, skulle någon göra så här mot, man tittar på Djurgårdens lag som de hade i början av slutet av 80-talet där började 90-talet med Thomas Eriksson, Arthur Blomsten och de skulle ju hugga ner spelarna liksom, nästan
för att man showar för mycket på något sätt eller?
Att det blir en förnedringsgrej liksom. Det åker förbi, det är som man åker förbi båset och jublar som kan hända ibland i junior-VM och såna grejer. Det är också sån här big no-no liksom. Så det är också en sån här grej.
Men Rustas, inte det är fantastiskt också att vilka skills de har den här generationen
som jo, det är ju otroligt vilken utveckling det har blivit.
Ja.
På framförallt titta på T-pucken nu som gick i helgen så både på flick och pojksidan är det ju fantastiska artister än det redan nu.
Tränar man för mycket på sorro och snygga grejer och glömmer att kunna ta emot en tackling och sådär?
Jag skulle vilja säga så här att då har vi tittat på i Stockholmshockeyn och vi vet ju att det är otroligt mycket skillsträning. Man lägger väldigt mycket tid på det. Vilket är läckert.
För att det är roligt på något sätt.
Läckert är roligt och man har nytta av det såklart. Men man har också genom åren lagt för mycket tyngd på det och alldeles för lite på själva spelet. Hockey. Alltså spela för lite. Mm. På liten yta eller på stor yta. Vilket som. Det är något som inom Stockholms Hockeyn har jobbat med och försöker implementera. Att lägg mer fokus på spelförståelse. Men ta inte bort det här utan befäst skillsen. För det behövs.
Mm. Jag bara kan tänka mig om man är 15 år så gör man så här sorrofint. Eller så har man filmat sig själv när man tar emot en tackling. Vad lägger man ut på Instagram? Ja men det är sorrofint. Inte efter, titta här, nu tog jag emot en tackling. Ja, så är det. Fantastiskt mål också. Vi får se om det kommer om det blir slaget under säsongen eller om man vinner titeln årets mål.
Mm. Sista positiva punkten då. Elias Pettersson.
Jaha, lite NHL här. Det blir lite NHL-podd också.
Ja, precis. Nej, men han gjorde ju inget poäng de två första matcherna och då började det ju knorras lite. Är det här det tuffa andra målet, men sen andra året i NHL? Men sen har han ju verkligen visat och bara fortsatt på framgången från förra säsongen och nu har han ju öst in poäng här på slutet. Och jag tycker bara det är så kul, det är lite som vibbar bak till Foppa när jag var liten, att man vaknar på morgonen och då går man in och liksom...
Hur många poängarna gör?
Ja, precis. Mm. Blev det två idag eller fyra? Eller? Ja, nej.
Vad gör Elias så stor och så duktig som hockeyspelare?
Han är komplett, tycker jag. Han har ju fantastiska skills. Han, trots sin... Nu är han större, men ringa storlek så är han en stor spelare som går in stabilt i närkampen, är fullständigt orädd. Fantastisk spelförståelse. Så att jag tycker han är en komplett hockeyspelare.
Men det är inget fysiskt monster. Jag har ju pratat med någon som har haft honom i U16, U17, U18 och J20. Och de har ju nästan varit lite oroliga att spela honom för att hur många smällar klarar han. Men han har ju motbevisat alla, även nu i NHL. Hur ska du kunna förklara för dina unga hockeyspelare? Ni måste träna fys. Och så säger jag, men kolla Elias då, han ser ut som en tandpetare.
Han har ju tränat fys, det ska man ju veta.
Ja, men inte, han älskar ju inte gymmet, det ska man ju säga.
Det är mycket möjligt. Mm.
Sen är det ju olika för olika hockeyspelare. Elias är ju liksom ett unikum när det kommer till saker och ting. Men jag tycker man kan dra lite paralleller till han och Niklas Kronvall när han kom upp. Niklas Kronvall var också väldigt smal och kantig och såg ju inte allt ut för när han åkte över till Nordamerika heller. Men det som de har, de här två grabbarna som lite Uffe inne på, det är det här med balansen på skridskorna. De kan ta emot en tackling. Det är därför Niklas kunde göra de här tacklingarna också, open ice-tacklingarna, för att han har så bra balans. Inte för att han var störst, utan han har den här balansen, han kan ta emot pucken, han ser på ett annat sätt och sådana grejer. Så att det, nej, det är kul att se. Även fast vi inte ska prata så, men det är en fantastisk spelare. Får se om vi får se honom igen i SHL, det är tveksamt.
Balansen är, jag håller med dig, den är enorm. Mm. Hur tränar man upp balans då?
Allsidighet.
Jag har alltid haft dålig balans kan jag säga.
Men allsidig träning, det är inte bara åka skridskor utan det är koordination, det är hoppa, springa, krypa.
Han spelade badminton mycket i somras. Mm.
Det är just allsidigheten som är så oerhört viktig. Mm. Det är en utmaning vi har i hockeyn, att vi är väldigt bra på att träna mycket hockey, men vi kanske glömmer vissa delar.
Har jag rätt i att vissa grejer är lite svårare att träna upp, som exempelvis spelförståelse? Är balans också svårare att träna upp än exempelvis VO2-värden?
Ja, det kan nog en fysiolog svara bättre på, men jag tror att balans är en utmaning såklart.
Det är en utmaning. Ja, spännande. Örebro leder SHL. Jag måste säga igen. Örebro leder SHL för första gången någonsin. Jonathan, vad är det som händer i Närkes residensstad? Vad gör de så fantastiskt duktiga på hockey just nu att de är bäst i Sverige?
Nej, det är hockeyfeber. Det går inte att komma ifrån det. Men dels har de väl en stabil och rutinerad tränartrio.
Otroligt rutinerad alltså tränartrio.
Bromén, artist på planen som jag gillar, och sen har vi ju Dominik Furch som är med det tjeckiska fantastiska
för prata målvaktsnamn.
Det var inte jag. Det var inte jag. Jag kunde inte komma en gång.
Nej, men det sägs ju att man ska ha en bra målvakt för att kunna gå långt, och jag är imponerad av han. Sen kan säkert Hellqvist flicka in kort kanske vad det är som gör han så bra.
Har du koll på antallarna eller?
Ja, men jag har sett han lite grann och det är ju så. Vill man gå långt och vinna mästerskap och ha en jämn bra serie, så behöver man en bra målvakt. Men jag är lite mer inne på ledartrojkan där faktiskt. Det är lite skillnad på vissa spelare från förra året. Men när Jörgen Jönsson och de kom in förra året också, så började de vända trenden också. Att de började vinna matcher även förra året och höll sig kvar. Mm. Så att jag tror att de har burit med sig det. Ledarskap kan man inte... Det är så enormt viktigt med bra ledarskap. Mm. Du kan ha ett superlag och ändå liksom inte vinna på grund av att en ledare som är inte tillräckligt bra.
Mm. Har dina vägar korsats med Niklas Eriksson, Rustas?
Med? Niklas känner inte faktiskt.
Nej. Jag känner honom lite och han är ju så här ytterst noggrann med allting. Du vet, väger mat, man ska ut och cykla, så ska cykeln liksom förberedas i timmar innan han ska cykla och så vidare. Jag tror att när han har det här laget i Örebro så liksom han, det är en manisk precision som han liksom vill se till att ingenting lämnas åt liksom någon chans. Och det tror jag spelarna gillar på sätt att de blir märkat. Oj, han har koll på om jag fuskar när jag åker hemåt. Han har koll på om jag åker vänster eller höger. Där
och ja, men det är väl samma som många frågar, varför kan Roger Rönnberg vara kvar så länge i Frölunda? Liksom? Han har ju vunnit allting, men jag hörde på en annan podd där på vägen hit och pratade om lite grann om att de vann ju Champions Hockey League förra året, de vann SM-guldet, men de förlorade Strömstad-kuppen. Är du med? På träningsgrejen. Du vet, de vann inte serien. Du vet, det finns alltid någonting mer att vinna. Liksom. Mm. Och den mentaliteten smittar ju av sig på alla spelarna. Du har ju Jörgen Jönsson som har vunnit allt och lite till. Också med vinnarmentalitet. Han vet ju vad som krävs. Mm. Och då är det lätt som spelare att säga, ja, men okej, om han säger så, då borde det vara så liksom.
Tror du Örebro kommer hålla i toppplatsen eller kommer de falla i mörka november och mörka december?
Ja, de kommer nog falla lite grann, men jag tror inte de kommer falla lika långt som så många experter tippar dem innan säsongen började på en 10-11 plats. Det tror jag inte. Det kan jag inte se med deras spel och deras målvaktsspel. Det är väl om Dominic blir skadad då kanske som det kanske kan hända någonting. Om det händer någonting där. Men annars så då ser det väldigt stabilt ut, så att kanske att de kan sjunka till topp 6 kanske, någonting sådär som det ser ut nu.
Jag satt och gick igenom vår hockeybibel som vi gjorde inför säsongen, Jonathan. Och du var med och tippade SHL.
Ja.
Jag tror vi var 8 stycken av de som är så kallade experter här på Sportbladet som tippade serien. Och den som hade tippat Örebro högst, kan du säga vem det var, Jonathan?
Marcus Leifby kanske?
Nej, det var faktiskt han som pratade just nu. Ja. Om man ska hitta sånt. Men jag hade tippat Örebro på 9:e plats. Alla andra, jag menar Vännerholm, Abris, grattis på 50-årsdagen för övrigt Abris, har tippat dem från plats 10 och ner till plats 14. Så snacka om att vi tog bort oss där.
Ja, verkligen.
Vad gick du på då? Dalarna-anknytningen eller Leksand? Eller det?
Jag tippar serien, det är ju ganska svårt. Jag tror de flesta tog Växjö, Luleå och Frölunda toppar för att det är liksom säkra kort. Örebro blir ju sånt här lag som Brynäs kanske. Ja, men vad ska man lägga om? 8, 9, 10 eller någonting. Jag hade ju förmån att intervjua med Niklas inför säsongen. Och satt väldigt länge med honom i intervju. Och man bara älskar det man hör. Att han är så enormt begåvad människa som ser medmänniskor. Vi ska prata om det senare. Vi pratar om med Stockholms Hockeyförbund, om värderingar, hur man blir bra ledare och så vidare. Och jag tror han är urtypen för att vara en ledare och en chef där de två titlarna samverkar i en perfekt funktion. Om ni hänger med och pratar. Det är lätt att vara chef, men det är svårare att bli ledare. Ja, vi övergår till det som många kanske ser fram emot, kanske inte Mikael Tellqvist, men en quiz. Och här är det alltså 3 stycken tävlande, det har vi aldrig haft heller. Och det gör vi så här, Rustas, att nu måste du faktiskt ha din mobil framme.
Alltså. Har han numret eller ger vi honom inte numret?
Jag vill inte säga numret rakt ut där, så jag måste skriva upp mitt nummer här. Det blir så dumt, då kanske man får massa konstiga sms på lördagar från några hockeysupportrar.
Du skulle inte gjort någonting. Det var det roligare. Jag tror Uffe är favoriten här inne. Jag tror det.
Ja, det tror
förra
jag
veckan också. Vann skönt. Ju då Gruvan.
Ja. Jag gick stenhårt på röda tröjor i Almtuna.
Ja, det fanns inte så många andra röda lag att välja.
Nej, precis. Så det kunde ha varit de två.
Kan du läsa mina hieroglyfer här?
Bra.
Ja. Och då gör vi alltså så att det är som på spåret temat. Jag börjar med 5 poäng och ner till 1 poäng. När du kan rätt svar så skickar ett sms till mig. Och du har ju bara ett svar att kunna ge. Det vill säga, chansar du på 5 poäng så är du borta sen då. Är det några oklarheter?
Nej, jag är med.
Nej. Och vi har alltså en ny säsong, vi har genomfört en quiz och den leder just nu Jonathan Nilsson. Sen får vi diskutera om Abris får ta över dina poäng här. Eller om vi petar Abris med. Vi får se vad vi gör nästa vecka.
Kan vi vinna hela säsongen ändå på de här 3 poängen?
Vi kör igång. Vi eftersöker en ishockeyklubb. 5 poängsnivån. Bildades i maj 1970.
Pass.
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 4 poäng. Spelat i 3 SM-finaler för herrar. 1982, 1987, 1988. Nu borde det smattra lite, tycker jag. Du vaken, Tellan?
Jag vågar inte chansa.
Vågar inte det?
Pass.
Pass på den.
Nej, men herregud, det här måste ni kunna. Nu vart jag besviken. Ja, det är lätt. Jag ska inte sitta och säga här. Det är lätt stödigt att säga. Förlåt. Jag vet det själv när man är pressad och stressad. 3 poäng. Hans Jax och Petter Rönnqvist har spelat i klubben. Så även Mikael Hjelm.
Nej.
Pass.
Vänta.
Ska jag skicka till dig nu? Alltså?
Ja, ja. Vi har fått svar från... vänta, nu har du skickat några svar.
Ja, det första.
Ja, men... Ja, det får vi ta med
Ja, men jag skickade fel.
Vadå skicka fel?
Jag skickade fel.
Ja. Har vi svar från Ulf också, eller?
Ja, jag har skickat.
Okej. Okay. Jag har inte kommit fram än.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Okej, vi har fått 2 svar, eller 3 svar. För
jag skickade fel. Jag skickade
2 svar. Vi kör 2 poängsnivån då. För Jonathan har inte svarat och vi har även lyssnare som vill vara med hela vägen till målet. Inte spelat i högsta ligan sen 2001. Nu är laget nära igen. Då blir Lisa Mikowski glad.
Ja. Jag skickar in ett svar här.
Mm. Precis, vi har fått svar från samtliga tävlanden och ett poängsnivån är enligt följande. Bildades av en sammanslagning genom IFK Umeå och Sandåkens SK. Vilken klubb är det vi söker, Tellan?
Björklöven.
Björklöven, ja. Vi har fått rätt svar från 2 av våra tävlanden. Ulf tippade på Leksand. Du gick bort det på Hans Jaxte, eller?
Det var det jag gissade på.
Ja, precis, precis. Ja. Så att vi har fått 2 rätt svar. Jag ska vara helt ärlig, jag fick alltså 2 stycken svar av dig, Tellqvist.
Ja, men jag hade stämt mig för det första, sen skulle jag ändå gå in och ändra, och lyckades jag trycka iväg det första. Men du får göra som du vill, det är okej.
Okay. Okej. Okay. Ja. Rustas, du får vara domare här. Vad tycker du? Han gav alltså 2 svar, ser ut så här. Vad tycker du? Ska vi vara snälla mot honom, eller är det liksom lackkort ligger?
Vilken bra kille, jag tycker du kan ta det där första, översta.
Ja, men det var ju fel svar, Modo.
Just därför.
Ja, okay, ja, visst, ja, okay.
Jag kan ta den.
Ja. Okay. Ja, men då lyssnar vi på gäst och du får bestämma. Så att,
Vi ska nolla Tellan i år, det är det som är grejen.
Du gillar ju nolla, gör
ja,
det.
Precis, ja, precis.
Så det var alltså Jonathan som vann den här veckan igen då, gratulerar.
Ja, tack. Jag tycker ni är hård mot Tellan. Han sa ju det innan vi gick vidare till nästa nivå, vilket svar som gällde.
Mm. Några svar kan man lita på.
Det var
lite hårdare klimat.
Det var också ett svar per tävling, som sagt. Va? Men du var nära Tellqvist.
Ja, men det var bra. Kul. Vad jag kommer gärna tillbaka nästa vecka.
Vad tog du på då?
Hjelm.
Mikael Hjelm, ja. Mm. Mikael Hjelm.
Jag kommer ihåg det från de här klisterböckerna man hade. Mm. Peter Andersson, Mikael Hjelm och de, när de vann SM-guldet.
Vilket lag vill du ha liksom komplett först i de här?
Ja, men det är väl en no-brainer när det gäller mig.
AIK.
Ja, precis. Mm. Det var de. Skellefteå. Och sen, nej, men jag kommer ihåg dem.
Det är så synd att jag har kastat dem där. Tänk om man kunde bläddra
jag
dem.
Jag tror alltså. Farsa kan ha dem hemma. Så han är ju sån här, samlar på allt.
Ta med dem, så kan vi kolla. Så
jag ska kolla om de är kvar. Ja. Så här, och jag tror 85-86 tror jag. Den första började samla. Man fick ett tuggummi och sån här klistergrejer. Känns som så gammal jag allihopa.
Då ska vi övergå till kvällens huvudämne, eller dagens huvudämne, och det är därför du Ulf Rustas är här. Du jobbar ju på Stockholms Hockeyförbund och just nu så genomför ni ett projekt för att, jag lämnar över ljudet till dig. Vad är ni vill göra, vad vill ni uppnå och varför gör ni det här?
Du tänker på hemmaplansmodellen.
Ja, precis. Och vad är hemmaplansmodellen då?
Hemmaplansmodellen är någonting som Svenska Ishockeyförbundet har jobbat fram och håller på att jobba fram. Man kan väl säga så här att man är nära startlinjen att dra igång det här. Nu under november kommer det komma en hel del så att säga, färdigbearbetat material kring hemmaplansmodellen. Men det handlar egentligen primärt om att skapa bättre utvecklingsmiljöer, utbildningsmiljöer för våra spelare. Och det gäller hela hockeysverige, inte bara Stockholm. Utan vi pratar om 330 ungdomsföreningar i svensk ishockey. Mm. Vi har 40 ungdomsföreningar i Stockholm. Och det är vi i särklass störst på i det här landet och det är störst med. Och egentligen så här, hemmaplansmodellen handlar om att man pekar ut en riktning på hur man vill att miljöerna där vi utbildar våra hockeyspelare ska se ut. Mm. Och då pratar vi inte om det som är på isen innanför sargen, utan det som egentligen handlar om det som är utanför isen. Mm. Miljöerna med allt från språkbruk till att man verkligen ser människan. Föräldrar trivs, ledare trivs, ledarskapet är, man jobbar i ledarskapet så att det ska hjälpa till att skapa de här bra miljöerna.
Mm. Är det ett problem idag? Alltså är det lite knackigt där ute?
Det är väldigt mycket jakt för att skapa tidig framgång på många. Alltså man tror man ser redan i 12-13 års ålder när en spelare är bra då, att det är den som ska bli bra. Medan man glömmer bort att, alltså man söker talanger istället för att utveckla talanger, kan man säga.
Är det föräldrarna som har jakten eller är det barnen som har jakten?
Mest föräldrar och till viss del ledare. Det är ofta samma sak också. Ledare, det är föräldrar som är ledare för sina barn och kompisar.
Och du har kommit hit som en effekt av att du och Mikael Tällqvist har börjat jobba lite ihop. Ni jobbade även ihop i samband med hockeygymnasiet i Järfälla för 20 år sedan.
Ja, det var nog
Micke gick nog 95-98 när jag var instruktör.
Ja, mer än 20 år sedan. Mm. Precis. Och du jobbar ju med Värmdö hockey då,
Tältet. Mm, styrelsen där och utvecklingsansvarig just nu tillförordnande.
Och när du hör vad Rustas pratar om då, hur ska du liksom då se till att det funkar i Värmdö? Och vad ska du göra för att få killarna och tjejerna att stanna i Värmdö och inte skriva på för Bov, Djurgården, AIK, Hammarby, och att de ska trivas då? Vilka riktlinjer får du från Ulf här?
Ja, och det ska jag säga, vi har fått jättemycket bra riktlinjer från Stockholms ishockeyförbund. Det var en nyhet att det liksom var en bra stöttning, får man lov att säga. Så att det ska nog all cred för, och vi kommer behöva stöttning också för att göra den här förändringen ute hos oss på Värmdö hockey. Det är ju gamla kulturer som sitter i väggarna och såna grejer som behöver förändras. Men det vi vill göra från vårt håll är att skapa bra ledare. Har vi bra ledare så tror vi att barnen kommer stanna längre och utvecklas och ha roligt och bli bra människor först och främst, och sen även bra hockeyspelare. Mm. Jag vet ju också hur det ser ut på andra sidan Atlanten, om man nu vill sikta hela vägen bort dit, att är det två bra spelare som är ungefär jämnbördiga i poäng och ena en skitstöver, rent ut sagt, så kommer de alla dagar i veckan välja en andra. Eller om det skiljer poängmässigt också. Så att det är enormt viktigt också hur vi utbildar våra barn i de här miljöerna.
Mm. Men Ulf, de här föräldratränarna då, hur ska vi hjälpa dem? Är det fler kurser eller hur kommer det konkret fungera att hemmamodellen blir trevligare att vara i?
Hemmamodellen är framtagen både för förening, och det handlar ju väldigt mycket om att de som är ledande, alltså styrelse, sportchefer och så vidare, att de är väl insatta i vad modellen syftar till och hur vi ska jobba med den. Mm. Det är också en direkt koppling till ledarskapet, till tränarna framför allt, men hela ledarskapet, förståelse för att bra saker tar lång tid och så vidare. Det som är bra med hemmaplansmodellen, det är ju att den bygger på evidens. Det här är ingenting som några kloka har slagit i huvudet ihop och kommit på, utan här har man tänk till hela vägen med stöd av forskning på alla möjliga nivåer. Mm. Allt från fysisk, psykisk utveckling och så vidare. Mm. Så att det ska vara ett enkelt material, stödmaterial för att kunna jobba med att bygga med bra miljöerna. Som Micke sa då, bygga människan, inte i hockeyspelaren, utan det får komma med tiden.
Mm. Är det inte svårt att ställa krav på de här föräldratränarna med mammor och pappor som har heltidsjobb och så ska de liksom försöka sköta ett lag sen efter en lång arbetsdag, och så ska man orka vara trevlig mot föräldrar, man ska ta hand om barn, se barn. Är inte det tufft?
Det är klart att det är tufft, men då kan man samtidigt säga så här att om de lägger ner den tiden som de gör, men gör det med lite mer förståelse för vad de håller på med och vad resultatet blir, det kommer inte ta någon mer tid för dem. Utan det handlar ju mycket mer om att ha, ja, det är ett mindset, ett ställningstagande till att jag har faktiskt tagit mig an den här uppgiften att utbilda och utveckla barn och ungdomar, och då ska jag göra det på ett sätt som blir så bra som möjligt för de här så länge som möjligt.
Mm. Sen tror jag som förening kan man ställa krav på sina ledare också, att de ska gå viss antal utbildningar också. För att det gör...
Kan man det verkligen?
Ja, men det tror jag att man kan. För att de flesta ledarna som jag möter i alla fall, de vill gå utbildningar. De vill vara bra ledare för sina barn. De vill ha de här kunskaperna. Och det kan vara allt ifrån kanske att man får någon kurs i hur hanterar man barn med ADHD eller hjärnskakningspoteller eller vad som helst. Att man får liksom en grundinsikt i vad det kan vara. Då tror jag man kan möta barnen på ett helt annat sätt och se barnen och få barn mer aktiva. Så vi märker att barnen är inte lika aktiva nu. Kan vi få barnen mer aktiva i föreningen under en väldigt lång tid, så har vi gjort någonting bra. Mm. Inte att vi skapar mer NHL-proffs, för det kommer vi få i vilket fall som helst.
Ja, jag fick ju ett manus av dig här inför den här podden, och det var en uppgift som jag hajade till på. Det var att, och det handlade väl generellt om idrott då. Det är att, kan det verkligen stämma att 11,3 år är snittåldern när barn slutar organiserad idrott? Det är ju hemskt. Det är ju, för att prata klarspråk, det är ju för jävligt. Ja. Det var ju då jag började spela hockey.
Och man skulle önska att det, nu har ju idrotten utvecklats sen både du och jag och vi andra i rummet började idrotta, att man har mer organiserad träning tidigare, men jag håller med, man exkluderar ju väldigt många genom att starta väldigt tidigt och ställa höga krav tidigt, vilket gör att en hel del inte ens kommer in i idrotten, inte minst ishockey som är ganska svår idrott. Den är så komplex med allt från att komma upp på den här smala skenan till all koordination med klubba och puck och så vidare.
Mm. Varför slutar barnen då?
Ja, det vet inte vi riktigt. Det är ju en utmaning som vi har att ta reda på det framledes. Vi kan tänka oss att det är ökade krav. Det är, hockeyn blir ganska fort stort, kräver ett stort engagemang. Vi tror att det är ganska många som, nu ser att vi tror, ganska många som inte ens börjar prova på hockey för att man ser och hör att det är jäkla, det kräver sin...
De bara slåss, eller?
Nej, men jag tror att det handlar mycket om att det tar mycket tid, det kostar ganska mycket pengar och så vidare. Vi har ganska stora utmaningar i det.
Men du, om du lyckas med det här projektet, då, vad är liksom målsättningen? Är det att skapa fler duktiga hockeyspelare och fina människor inom hockeyn? Är det det som är målsättningen i stora penseldrag?
Ja, fler hockeyspelare. Skulle jag säga. Och med större bredd, fler som håller på, så får en bra miljö att vara i, desto fler kommer det bli som blir bra. Det är ganska enkelt.
Och det är det som måste vara mål, att liksom ha barnen spelande längre. Jag menar, vet man ju, nu har vi ganska bra numerärer ute på Värmdö, men det finns ju andra Stockholmsklubbar där man kommer upp i 15-16 år där det kan vara 7-8 spelare varje lag. De måste låna in spelare från yngre årskullar. Det är ju där vi vill ha dem, få dem att stanna längre. Även fast man kanske inte elitsatsar, men det är fortfarande det här som är kul med hockeyn, att man hänger med sina polare. Det kommer jag ihåg från Järfla-tiden också. Vi hade ju fulla BJ, som det hette då, AJ-lag. De kanske inte alltid var de bästa spelarna, men vi hade jävligt kul tillsammans. Och liksom det blev en sammanhållning där som gjorde att man kanske höll sig borta från att springa på stan och massa andra grejer. Jag tror hockeyn har en annan insikt i det också än att bara producera bra hockeyspelare. Vi måste också se att det är en samhällsgrej också. Nu blir det väldigt djupt kanske, men jag tycker det. Då får man bort dem från andra grejer, man umgås tillsammans. Man stöttar varandra och man skulle kanske hamna i någon tråkighet ute på stan också. Men fan, jag känner ju Johan där borta, fan, kom med oss istället liksom, eller vad det kan vara. Så att det finns mycket andra sådana saker som den här modellen kan göra gott för hockeyn.
Är det ett större problem i Stockholm jämfört med övriga riket att fler slutar tidigt? Har ni sett något?
Nej, det är nog generellt.
Det är det,
ja. Oavsett idrott som de här siffrorna kommer ifrån. Och det är inget storstads... Så, i Stockholm kan det vara samma väldigt annat också. Det finns ett brus av aktiviteter. Kanske inte finns på mindre ställen, men det behöver inte betyda att man fortsätter längre för det. Det beror på hur man driver verksamheten.
Men om man är engagerad då, föräldratränare eller föräldraledare i Segeltorp eller Flemingsberg och så vidare, och lyssnar på den här podden, tycker jag låter fantastiskt intressant. Hur gör man då för att få hjälp av er och bli en bättre ledare?
Dels har vi idag, då har vi uppdragsutbildningar från Svenska Ishockeyförbundet. Det handlar ju om att, som Micke sa alldeles nyss, att prioritera det i föreningen, se till att ledarna hamnar på utbildning, att de verkligen går dit och förkovrar sig och tar med sig det hem tillbaka. Det är väl ena delen. Det här andra är ju, som vi pratar om, hemmaplansmodellen, det är något som vi kommer att jobba med hela Stockholmshockeyn. Det är ju som sagt, det är start, nära startlinjen nu då, och nu på lördag har vi en ordförande sportchefskonferens. Då kommer vi penetrera den ganska hårt med våra ordförande sportchefer. Anders Wahlström kommer dit och föreläser om den och sen jobbar vi med den. Och det är ju ett led i det hela. Sen ska det här ut i föreningarna och där kommer vi på olika sätt hjälpa till. Vi kommer att pilota, vi håller på med Värmdö bland annat som förening och tillsammans med Värmdö kommun som vi kommer dra upp riktlinjer för hur vi ska göra. Sen kommer vi tillsammans med Djurgården som en SHL-förening. Det är så man har jobbat med den här modellen ute i landet, att man har använt SHL-klubbarna som hubbar. Som i sin tur använder ett antal föreningar för att komma igång. Vi kommer jobba med Djurgården och sen kommer vi jobba med ett antal föreningar. Vi har inte bestämt än vilka, men för att kolla hur vi ska nå fram. Och vi kör lite större grepp med Värmdö här. Och tanken är ju att alla ska på något sätt kunna använda det här som ett stöd framledes.
Mm. Hur ser du på problematiken runt toppning och nivåindelning tidigt i åldern inom hockeyn?
Ja, vad är det man jagar då? Jag har svårt att
se. Är det ett problem är det bra att det finns nivåindelning?
Nivåindelning är ju för att alla ska kunna vara med på den nivå man befinner sig på idag. Problemet är väl att många kanske lägger sig på sådana nivåer där inte alla kan vara med. Vilket gör att då brandskattar man ju utvecklingen av sin hel del. Då jagar man ju att ta fram den här talangen istället för att se talangen i alla. Så att samtidigt så försöker vi anpassa våra tävlingssystem i Stockholm också så som vi pratar utifrån svensk idrott vill, att behålla så många som möjligt så länge som möjligt genom att till exempel inte ha tabeller.
Hur ser det ut, om du bara berättar för våra lyssnare, när börjar man i Stockholm räkna resultat och när börjar man ha tabeller och så vidare?
Vi har det hela vägen. Tabellerna leder inte någon vart, utan det vi gör är att vi gör geografiska indelningar från U12 och uppåt, de som fyller 12 år alltså. Då spelar man en vända i de här geografiska områdena. Det blir ganska ojämna matcher om ett lag med väldigt bra spelare möter ett lag som ligger...
Men står resultatet på mediakuben?
Resultatet finns med och det ska egentligen bara leda till att man gör en så kallad hybrid, att man gör en omlottning där man då sätter ihop de här lagen som är på samma nivåer. Men hur de tabellerna slutar kommer inte att spela roll nästa kommande säsong, så som vi gjort förut när det varit upp- och nedflyttning. Så som man tävlar på seniornivå. Det gör vi inte på ungdom. Och det är för att vi ska kunna jobba med lite mer lugn och ro. Inte ha så bråttom. Få med så många som möjligt.
Är det här vettigt, Tellan? Eller vad har du för syn på just det här?
Ja, jag tycker att det är jättevettigt. För att det kan ju skilja så mycket i ålder, alltså utveckling. Från en 12-åring till en 17-åring. Vad jag har hört var det 6-7 år det kan skilja. Liksom.
Men tappar vi inte viljan att vinna? Det är som de pratar om i Kanada, att ja, men vi vill ju vinna matchen.
Jo, fast Kanada har ju betydligt mycket mer hockeyspelare än vad vi har. Vi har inte råd med samma svinn liksom, på sätt och vis. Så vi kommer få fram de här talangerna. Men vad är en talang då? Liksom? En talang kan man ju vara från 8 års ålder upp till vad som helst. Men det här med selektering och sådana grejer, jag tror inte alls på det. Alltså. Utan det finns ju typexempel på spelare som inte ens varit med i TV-pucken och gått vidare. Det finns spelare som har fått kämpa på väldigt mycket längre. Liksom. Och det handlar ju med utvecklingen att göra. Vissa är inte redo. Alla är inte liksom Elias Pettersson och sådär. Liksom. Det tar tid liksom.
Tävlingsmomentet försvinner inte för att man inte har någon tabell. Utan svårt att släppa pucken så tävlar man. Och resultatet det vet alla om just den här matchen, men det kommer inte stå i historieböckerna och det kommer inte leda till någonting mer än att man spelade en match just den dagen. Så att tävlingsmomentet finns alltid kvar. Dessutom jobbar vi med att man ska få med tävlingsmoment i träning, alltså lära barn att tävla, och det kan man göra på en rad olika sätt på träning också.
Jag ser bara till mina barn, de tävlar allt. Så att de tävlar borsta tänderna först, vem som kommer först till toaletten, vem som kan komma och säga hej först till mamma när hon kommer hem eller vad som helst. Så att det behöver nog inte oroa sig för. Liksom.
Det är samma vad som står på resultattavlan där uppe. Om det står 0-0 skiter man i. Man vill vinna varenda närkamp.
Barnen räknar ändå, gör de. Det märker man ju också när man är tränare också. Men det är vi som föräldrar som måste liksom ta 25 steg bakåt. Liksom.
När kan man se på en hockeyspelare att den kommer bli väldigt duktig? Vilken ålder är det?
Det finns ju undantag såklart, men forskningen säger att någonstans kring 1920.
1920?
Ja, så ser man att en spelare har det som kanske bär om hela vägen, om jag använder det uttrycket då. Till Tre Kronor eller på andra sidan.
Vi måste bolla in gruvan här.
Det var överraskande.
Ja, jag la av när jag var 15. Mm. Jag skulle ha fortsatt 4 år till då. Mm.
Det hade kanske gjort susen. Ja. Nej, men det är ju det som är lite hemskt då, att man tittar vi på, kan ta T-Pucken som spelas nu då, med dessa fantastiska artister, och de får ju mycket uppmärksamhet och så vidare. Många kommer säkert bli jättebra, men det handlar ju helt och hållet på vad de är för miljö, och det handlar jäkligt mycket om vad de själva vill. Det är ju det som avgör. Vill jag köra det här lilla extra eller ha flytet och hamna i rätt miljöer med rätt ledarskap och så vidare.
Älska hockeyn också.
Älska hockeyn inifrån och ut någonstans. Det betyder ingenting att de är stjärnor nu.
Men varför spelar vi TV-pucken då? Finns det en risk med TV-pucken att många känns ratade och slutar?
Det är ju en ganska väl diskuterad fråga, och det är bara att titta på vad som sägs på TV där, att man hela tiden tonar ner vikten av TV-pucken. Jag tror den fyller en hel del syften. Distrikten tävlar mot varann, ser lite vad man står mot varann på gott och ont. Vi kan fundera på det syftet. Landslaget, U16-landslaget som tar vid, de får givetvis se spelarna i lite tuffare situationer, men där vet vi att landslaget är mer eller mindre satta innan T-pucken, så det har ingenting med att göra. Våra så kallade NIUN, nationella idrottsutbildningen, de här gymnasierna som elitföreningarna i Sverige har, de har i princip tagit sina spelare. Det kanske är lite så här, om det tvekas mellan någon och kan se dem i miljön, så att ja, T-pucken är en häftig tävling, men exakta syftet kan man fundera på.
Och det här skulle man ju vilja implementera i hemmaplansmodellen på något sätt, i alla fall som jag ser nu, att det här vill man ju berätta för ledare, föräldrar och barnen, kanske framförallt barnen, att det är inte förrän 19 år vi kan avgöra om du blir bra på hockey. Yeah. Så att de inte blir ledsna om inte vet jag, om de inte blir uttagna den här kuppen eller TV-pucken och så vidare. Det är ju hemskt att de ska liksom känna, nej men jag slutar när jag är 11,3 år, för jag är inte bra på det.
Det man kan titta på som ledare är ju att se den här glädjen hos barnen. Hur man kämpar på också, hur man utvecklas. Det skulle jag säga, det är en typ av talang också. De som älskar att komma till träningen, de kanske inte ligger i framkant heller. Men de stamplar runt där på isen, åker på lädret, men de tycker det är så jävla kul. Liksom. Det är de barnen man ska liksom höja upp ännu mer, tycker jag. För det är de som kommer att ha det här inre drivet sen. Som
vad säger om alla selektläger, selektlag och sådär som... Det fanns absolut inte när jag är på.
Nej, det är ju någonting som vi ställer oss absolut inte bakom det från Stockholms Hockeyförbund, den här selektverksamheten.
Och vad är selektverksamheten?
Select, det handlar om att man väljer ut spelare som man bjuder in till olika camper och turneringar. Det är kostnadsdrivande, kostar jättemycket pengar att vara med i de här. Det är skapar en stress att vilja vara med där. Man tror också i vissa sammanhang att man måste vara med där för att man ska kanske spela TV-puck eller komma med ett framtida ungdomslandslag. Det är lite så det marknadsförs, och sen ska man säga så att de är oerhört skickliga, de som håller i de här selektverksamheterna och så vidare. Men jag tror återigen på det som vi pratade om tidigare med åldrarna, att den här selektverksamheten pågår ju när man är väldigt ung. Och det du får där, det har du ju med dig, men det är inte det som betyder om du kommer hela vägen eller inte. Sen är det här och nu man lever, såklart. Och det är kanske det som många resonerar. Men jag tror man skickar sina barn eller åker med sina barn på select för att man tror att det ska göra susen.
Att det måste också.
Ja, lite grann så.
Så barn som pensionsförsäkring.
Kommer du skicka dina ungar till select?
Nej, till hockeyskola om de vill gå. Och jag funderar nästa år till exempel att skicka dem till någonting annat än en hockeyskola, utan prova en annan sport, friidrott, parkour eller vad det nu kan vara för någonting.
För att få Elias Petterssons balans där.
Ja, men typ, alltså bara göra massa andra saker, för till och med hockeyn är, de får tillräckligt med hockeyträning ändå som det är, och bör man köra hockey 12 månader om året, nej, för då tror jag personligen att man kan få till och med exempel hockeyrelaterade förslitningsskador, att göra samma övningar hela tiden liksom. Det är samma som om vi pratar målvaktsspelet igen, om man får gå in på det, liksom, att man ska träna SMS eller vad det kan vara utanför isen också, att man ska bli stark i vissa muskler som man använder mycket på isen, och du sliter ju enormt på samma muskler då blir det 12 mål om år, du sliter på samma leder och saker och ting, och det är därför vi har målvakter som är nu 16, 17, 18 som gör de här höftoperationerna, för att man har för tidigt specialiserat sig på att göra någonting. man kan träna kroppen på helt andra sätt också. Man behöver inte vara så specifika.
Mm. Ja, bra input. Det måste vara perfekt att ha Tellan i Värmdö där som har en gedigen bakgrund både i Sverige.
Det är många i Värmdö som brinner för det, ska jag säga också, så att det är inte bara jag med min hockeybakgrund. Det är lätt att göra det, men vi har väldigt många duktiga i styrelsen som brinner för just människor liksom. Så att det ska sägas också.
Vi kan prata om Stockholms hockey lite ljust också då. Det kanske är ljust om det, men vi har ökat antalet spelare i Stockholms hockey med från ungefär 11 500 till idag 14 500 på senaste 5 åren. Mm.
Men är inte den siffran, är det inte de som håller på med rekreationshockey? Har inte den ökat så mycket? Eller har ungdomarna ökat också?
Det är ungdomar vi pratar
om. Jättekul. För jag trodde innebandyn gick som en komet där. Att den, men det är ju jättekul. Och vad beror det på då?
Nej, men dels handlar det om nyrekrytering. Att vi får hjälp av Svenska Ishockeyförbundets rekryteringskampanj som varje år skickas ut inbjudna till hockeyskolorna runt om i landet och inte minst i Stockholm i det här fallet. Då. Utöver det man gör som egen rekrytering, det gör ju att de barnen som kliver in i hockeyskolan har ökat enormt mycket. Inte minst på flicksidan, där är den stora potentialen finns ju där. Mm. Bara 6% av våra hockeyspelare, eller 10% skulle vi säga, 6% i landsnittet, 10% av hockeyspelarna i Stockholm är tjejer, inte mer alltså. Mm. Det är vi bäst i landet på. Så det finns en enorm potential där.
Ja, alltså Stockholmshockeyn är väl ledande i Sverige. Det var ju som du sa, tänk alla spelare som Stockholm fostrar och sen sticker ut på nio i utelandet. Vilket landskap vann TV-pucken? U16-landslaget, kolla upp de här yngre landslagen. Stockholm dominerar ju ofta, så Stockholm har ju en fantastisk utbildningsskola. Det måste det vara i alla fall. Men du, hallproblematiken då? Det diskuteras ju hela tiden i Stockholm. Yeah. Eller anläggningsproblematiken då? Hur illa är det? Eller är det, vill man bara trycka på politikerna och liksom slänga in lite brasklappar att vi har ingen isyta? Eller hur ser det ut med arenasituationen i Stockholm? Eller fel, isytesituationen?
Men det finns otroligt mycket. Det här är en väldigt hög prioriterad fråga på Stockholms Hockeyförbund. Vi har en anläggningskommitté som jobbar jättemycket med påverkansarbete mot politiken och tjänstemän. Inte minst i Stockholms stad där den stora problematiken är. Ute i kranskommunerna så har man givetvis också stora utmaningar, och där hjälper vi också till med träffar och så vidare med kommunerna. Men vi kan säga så här att Stockholms stad har vuxit med 30%, men det har inte kommit till några nya isytor.
När är det senaste isytor? Är det Husby eller?
Ja, det är nog den senaste hallen. Mm. Det byggs en i Tyresö nu, men det byggs bara ut. Det är den gamla rivs, så det blir inga fler isytor.
Aha.
Okay. Så att, och intressanta siffror här. Vi har ju en jättegedigen undersökning. Att tittar man på Stockholms stad så har vi 11 ishallar. Alltså i stadskärnan.
Och du pratar om Stockholm, inte Värmdö.
Nej, utan bara Stockholms stad. Alltså, med de olika kransarna där. Och det går 96 000 invånare per ishall i Stockholms stad. Tittar man på Göteborg så är det 46 000 och Malmö 35. Mm. De tre största städerna, så där ligger vi sju långt efter. Mm. Sen har vi lite utmaningar med att vi hade Zinken som rasade förra året. Där har man gjort en ersättning genom att Kärrtorp har fått tält. Så att det är ju en ersättare, men det är ingen ny isyta.
Nej.
Så att det är ju en jätteutmaning, och vi vet ju också ur hälsoperspektivet där med skridskåkning och och så vidare, frisk luft och allt vad det är. Så att det finns ju flera aspekter som gör att vi driver de här frågorna.
Och arenaproblematiken, fel, ishytteproblematiken i Stockholm har diskuterats sedan jag började på Aftonbladet när Sundsvall brann ungefär. Hur ska vi lösa den, och vem ska betala för kalaset, och på vilken mark, vilken tomtmark ska det här byggas? För Stockholm är ju så, det är så dyrt hela tiden. Blir det.
Det måste ju vara ett samarbete mellan ja, de som har pengarna, Stockholms stad, och se fördelarna med att vi har ett aktivt föreningsliv. Och vi vet också att de stora idrotterna samarbetar för att titta på olika prioriteringar för att kunna komma med samma ärende till politiken och tjänstemän, så att man ser att vi också unisont försöker hjälpa till på något sätt och tala om att det här är de behoven vi har för att kunna växer våra olika idrotter. Det är inte bara hockey som driver den här frågan, utan fler idrotter.
Det är mycket Stockholmstugg här. Måste ju få in gruvan här. Hur ser det ut i Gällivare då?
Ja, det är en liten speciell situation där i och med att vi har haft en ishall i kommunen. Och
hur många bor det i Gällivare då?
15 000 kanske. Så på så vis har det inte varit problem att få istid under tiden jag växte upp. Nu håller det på att byggas en ny arena i Gällivare som ligger då 5 kilometer ifrån Malmberget. Okay. Där den gamla, det är på grund av gruvbrytningen då.
Men är det brist på isytan? Finns det för många hockeytjejer och killar alltså, med tanke på isytan? Nej. Eller balans i till
nej, just där är det balans skulle jag väl säga. Sen har vi några uterinkar också, i och med att det är så kallt så kan man ju åka på dem länge också.
Ja.
Ja, men kan man inte ställa krav på byggfirmerna då, de som bygger de här områdena, att en del av vinsten skulle kunna liksom, att man skulle kunna bygga någon ishall, att man liksom, när ni får det här uppdraget, men då måste ni bygga en ishall också. Mm. Från politikerhåll, det är ju en sån här grej som jag tycker vore en självklarhet. Mm. Jag menar, de bygger ju 40 000 nya lägenheter tror jag i Nacka nu liksom, men ingen ny anläggning läggs till liksom. Där kan man ju kanske sätta mer krav. Ja, men ni får det här uppdraget, men då vill vi att ni bygger en ishall också. Liksom.
Det blir ju en kostnad för byggbolagen. Blir det.
Absolut, men det blir en kostnad för samhället om man inte rör på sig också, så man måste räkna in i det här också. Mm. För barnen som kanske stryker runt på stan eller gör massa dumheter istället för att vara på de här anläggningarna
också. Det ligger mycket i det som du säger, mycket med det blir ju som ett samarbete mellan alltså, staden eller kommunen, vilket vi vill, och föreningarna, för att det ska vara ett växande föreningsliv så behöver vi nog ha det stöd. Vi pratar om markytor. Mm. Betala för det som kommun eller som förening. Det är en utopi någonstans. Det är så man jobbar på många ställen. Jag vet att man håller på ute i Barkarbystaden som också bygger det är 40 000 nya invånare i hela den stadsdelen. Där Svenska fotbollsförbundet, Järfälla kommun och ett byggbolag håller på att titta på ett samarbete om att bygga en jätteanläggning.
Mm. En fotbollsanläggning alltså?
Ja, med allt, med forskning och så vidare. Okay. Jag tror just den här treparts hjälpen behöver vi, och det är lite så vi jobbar också. Och sen tror jag återigen att samarbetet mellan de olika idrotterna är jätteviktigt, så att vi inte bara springer våra egna vägar. Då, politikerna ska ju vara, och tjänstemännen ska ju vara alla till lag, så kommer vi unison tillsammans, så blir det ju en helt annan kraft i det.
Vad händer om Stockholms stad inte får fler isytor?
Vi har trollat bra länge nu och kan fortsätta med det säkert, men inte hur länge som helst. Alltså jag tycker våra ledare där ute gör ett fantastiskt arbete, och föreningarna som kan få till den här verksamheten som vi faktiskt har idag för våra barn och ungdomar. Men det kan inte hålla på hur länge som helst. Det måste till.
Hur många isytor tror du att vi uppskattar behovet till där ute?
Jag har inte den siffran, men det är säkert en 5, 6, 7 hallar för att det ska kunna bli bra. Minst.
Ja, det är, jag håller med. Jag reser ju runt i Stockholmshockeyn också och ser att ishallarna börjar bli slitna. De är gamla också. Nu. Alltså. Mm. Det, och jag tror Husby var den senaste, och det är många år sedan den byggdes. Mm. Jag bor precis bredvid hallen i Huddinge, och den är också helt sliten. Alltså, liksom så att det behövs lite mer pengar där. Men sen återigen, vem ska betala för kalaset? Va? Det är en utmaning. Vi ska bara avrunda här. Det ska in en ny podd här i poddrummet. Men är det någonting som du vill passa på att säga mer, Ulf Rustas, när du är här och har möjlighet att prata inför för de som lyssnar på det här? Älskar ju hockey och vill att det ska gå bra för hela hockey.
Först och främst stort grattis till våra killar som vann T-pucken igår, och tjejerna som tog en hedande tredje plats. Det kan vi börja med då, med ett fantastiskt ledarskap. Vi som hörde där fick ju höra också att det som man lyfte fram, framförallt på flicksidan, det var ju den otroliga sammanhållningen. Det var viktigare än allt annat hela tiden. Och det är väl jättekul. Den andra som jag skulle säga är att vi har ju fantastiskt föreningsliv där ute. Där våra förtroendevalda, alltså styrelser, våra sportchefer som ibland är heltidsanställda och ibland glada ideella personer som ska ratta runt den här tuffa miljön som det är i många lägen, med höga krav, mycket pengar och så vidare.
Olika viljor
såklart. De gör också ett fantastiskt jobb, och inte minst alla dessa ledare som tar sig an. Men det här kan bli mycket bättre. Vi tror att vi går en ljus framtid till mötes med liksom, vi måste bara bli ännu bättre på att bli en stark och enad hockeyfamilj. Vad är bäst för våra barn och ungdomar? Då blir det här bra.
Jag tycker det är lite synd en sak. Om jag jobbar ju på sportredaktion, och jag sneglar ibland lite på hur fotbollen funkar. Mm. När fotbollslaget, de blir ju som ett ånglok som driver fotbollen framåt. Mm. De drar in otroliga summor till svensk fotboll, och som sipprar neråt i verksamheten. Men hockeyn, fast vi vann vi vunnit två av de tre senaste VM-gulden, mm. så ger inte det några pengar till förbundet. Tänk om de drog in 100 miljoner genom att mm. vi har det bästa landet i världen på hockey. Tänk vad pengar vi kunde skicka ner till systemet. Men det funkar inte så tyvärr. Jag är lite, jag är sotisk där på fotbollen att de kan mm. generera så mycket pengar med landslagen. Mm. Det kanske är en utopi att vi kommer dit också. Men hänger med, menar du, för att det är synd det där att vi inte kan få en pengako från någonstans som bara kan trycka ner pengar. Mm. I...
Nu kommer det bli någon troligtvis då med stor sannolikhet ute. Vi har ju fyra regioner då, öst, väst, syd och norr, som kommer göras om till så kallade sportkontor, vilket ska göra att man får en större kapacitet på det blir alltså hockeykanslier mm. som ska jobba med mycket mer med utvecklingsfrågor. Inte bara den dagliga administrativa delen med lottaserier och så vidare, utan mycket mer att möta föreningar och dess behov. Så som jag jobbar i Stockholm, vi ligger ju före i det här fallet. Det tror jag också kommer göra att vi kommer utvecklas. Och pengarna därifrån kommer från SHL bland annat och Svenska Hockeyförbundet för att kunna göra det här utvecklingsarbetet mm. i de olika sportkontoren. Så att, det ska bli intressant att följa den resan. Mm. Och tala om det som att pengar ska sippra ner någonstans. Det är mm. i alla fall ett steg.
Och där har jag förstått att SHL hjälper till med lite pengar. Att, ja. Att se till att det SHL. Fördelas neråt i myllan kan man säga. Vad springer du milen på, Röstas?
Det var länge sedan jag sprang en mil.
Okay.
Så att, om jag bryter ner den så ska jag nog ligga på kanske en timme idag.
Ja, men vad bra. För det är ungefär så länge vi håller på. Och målsättningen är att du är ute och springer nästa gång och kan lyssna klart på den här podden. Tack för att du hade tid att vara med oss.
Ja, tack så mycket.
Då avrundar vi den här podden med att säga hej då till våra lyssnare och ha en riktigt trevlig morgon, kväll eller dag. Hej då på er!